Vi testar kompaktsuvar och familjeskåp, berättar var det byggs nya vägar och ger tips till dig som funderar på att installera laddbox hemma. Här är avsnitt 106 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Kul att du har valt oss på Vi Bilägare och vår podcast. Jag som pratar är Maria Dahlin. Jag jobbar som webbredaktör på Vi Bilägare. Idag har jag bjudit in redaktionsmedlemmarna Anders Helgesson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och med oss sitter också Fredrik Dietz Wikström.
Tack så mycket. Hit.
Kul att ni är här. Vi ska prata lite blandat. Tester och provkörningar och nyttig samhällsnyttig information, eller vad ska man säga?
Ska vi kommentera vår inspelningsplats, eller ska vi lämna det bara?
Ja.
Vi säger så här, vi har lagt upp en bild på Instagram när ni hör den här podden, kan ni titta. Vi är väldigt professionella här.
Alltså vi går väldigt långt i vår strävan för att minimera eko och göra det bästa ljudet för er som lyssnar.
Och som alla vet, det finns inga genvägar till det perfekta ljudet.
Nej. Precis, därför har jag fått tränga in mig någonstans mellan en hörnhylla och Vi Bilägares 90-talsarkiv och en soffa.
Ja, men det känns skönt ändå att ha årgång 91 här, liksom inom en armlängds avstånd.
Ja.
Det är väl en årgång 1975 här, så jag
75,
också,
så att
vi är bedförsedda.
83 är ett väldigt bra år, måste jag säga. Då händer det bra saker det året. Ja. Bland annat kom jag till världen. Vi ska prata lite grann om olika saker som finns med i nummer två av tidningen helt enkelt, som precis har kommit ut i butik. Och i den så är det ju test som du, Anders, har rott i land.
Ja.
Av tre stycken små suvar.
Ja, precis. Det känns som jag har blivit ambassadör här för Honda CR-V. På
ja,
bilägare.
Du pratar bara om den.
Ja, jag pratar alltid om det. För det är Honda CR-V jag har testat nu då, mot tre konkurrenter. Och att jag säger ambassadör är för att jag var på provkörning av första CR-VM och sen började på provkörning av hybriden också. Så att jag har börjat bli CR-VM-kännaren här.
Ja. Men det är inte hybriden en gången väl?
Nej, den har inte kommit än. Den är ett par månader bort. Jag tror mars har de sagt att den ska komma.
Okay.
Den är säkert, det går nog att beställa den. Det finns ju pris och allt sånt där på den. Men vi har kört den vanliga bensinaren.
Ni fick hålla till godo med den. Men ni har lite mild hybrid.
Ja, lite hybridiga. Ja. Vi körde Honda CR-V ändå mot, jag vill säga Hyundai, men det är det ju inte. Det är Kia Sportage. Och vi har även kört den mot en ganska gammal bil, får man ändå säga, men som är uppdaterad här om året, och det är Ford Kuga.
Ja.
Och det var ju ett spännande test. Det var mitt första test, kan jag säga, också.
Ja.
Som jag skrev.
Hur gick det då? Hur fick du ihop allting?
Eller ja, det var väl lite, Tommy såg lite stressad ut ett tag, och det var väl ingenting mot vad jag kände mig, så kan jag säga.
Det är ganska mycket tabeller att fylla i och mått som ska tas och bilder som ska tas. Väldigt fina bilder, måste vi säga, också av Simon.
Ja, Simon har överträffat sig själv den här gången. Det är fenomenala bilder.
Ska vi avslöja slutartiden på en av bilderna? Eller,
ja,
eller är det hemligheter?
Nej, jag tror att inte Simon har några bekymmer med det. För att det är många bilder som har blivit en bild. Men om ni öppnar sidan 30, så kan vi säga att slutartiden på grundbilden där är 3 minuter. Så
men den är jättesnygg.
Kameragluggen har varit öppen i 3 minuter helt enkelt.
Vi ska säga att de längder vi går för att få det perfekta ljudet, det gör Simon Hamelius, fast när det gäller bild.
Ja, och det är nästan så han går ett steg till. Det var en fenomenal plåtning. Han stod uppe på en... Nej, vi ska inte ta det. Då kommer vi få fackförbunden på oss. Och det sitter med våra fackrepresentant här. Så.
Men hur gick själva testet då? Av bilen?
Jo, men det gick ju bra. Det här är ju SUVar då, som är den här väldigt populära mellanstorleksklassen, gränsande till lite mindre.
Mellan fast gränsen mot det mindre, fast inte i supersmå, eller?
Nej, precis.
Ja, de är ju ändå 4,5 meter.
Ja, och Honda är ju ganska stor. Den är ju 4,60. Så att den är ju nästan... Det är lite spann på de här. Den minsta bilen i det här gänget var väl Kian.
Ja.
Den är lite trängre och lite nättare. Men det är ju tre ganska populära SUVar, särskilt Kian då är jättepopulär. Och det som var nytt med den då är att den har kommit med mildhybridteknik med dieselmotor, så det är den vi har kört.
Mm. En intressant installation av batteriet, får man ju säga.
Ja, och det var ju så att du var provkörde den här, så du har ju kört den.
Ja, den är körd. Och om jag minns rätt så batteriet ligger ju, du får öppna bagageluckan, lyfta på golvet så ligger liksom en liten frigolitinklädnad. Jag vet inte om det var så på den här.
Den här hade inte ens någon frigolit, det var bara ett det ser ju jätteroligt ut, för det är liksom en jättestor reservljusbalja, eller jättestor får jag även på salt, men det är ju jätterymligt i alla fall runt det här lilla batteriet då, som är på 48 volt. Det är lite som jonbatteri, och det känns som att varför la man inte dit ett stort när det ändå var igång?
Det fanns plats för ett större.
Ja, det finns ju plats för minst någonting som är 6, 7, 8 gånger så stort.
Och det känns ju verkligen som en efterhandsinstallation. Man har liksom bara nitat fast det på golvet och kablarna ligger öppna här och där. Och det,
ja, det känns som att man har lyft upp nödreserven och sen bara på med ett annat på med batteriet där.
Och märker man då det här, det har ju vi pratat om också Fredrik under provkörning, men märkte du Anders det där mildhybrid?
Hur mild är det?
Ja, ja men det är ju milt. Nej, jag kan egentligen säga att man märker inte mycket av det, men det kanske också det som är tanken, du ska inte märka så mycket av det. Den är ju jättesnabb med sitt så här stopp-start-system.
Rullar man iväg på el då? Eller?
Nej, ingenting. Nej. Utan den kan ge en liten kraftboost. Och det finns någon monitor i den här färddatorn som man ser liksom att nu skickar jag på. Precis som vi har i vår Honda Icona Electric så ser man liksom när kraften går från batteriet till drivhjulen. Och jag tror inte någon av oss som körde den lyckades ha den där att skicka kraft med kanske ett par sekunder eller något sånt. Och det var ju väldigt högtidliga tillfällen. Märkligt nog, tror man, om man har kört mycket Toyota Prius och den typen av lite mer kraftigare hybrider, där gynnas man av ett ganska lätt gaspådrag, för då går elmotorn och hjälper till. Här är nästan lite tvärtom, att du ska gasa ganska kraftigt för att den ska knuffa på då med de här, jag kommer inte ihåg hur många hästkrafter det är, 13-14 hästkrafter någonting i elmotorn då, som den hjälper till, den är direktverkan mot vevaxeln via en rem då.
Så det är vid kraftiga accelerationen ger någon nytta helt enkelt?
Ja, lite kraftigare då. Det är ju inte full gas. Det kanske hjälper till också, det minns jag faktiskt inte. Det här, vi ska säga att det här testet gjordes ju strax runt jul, så att det är ju några veckor sedan som de har tonat bort lite försiktigt.
Men om jag minns rätt också, vid inbromsningar så kunde den alltså slå av förbränningsmotorn.
Ja, det gör den. Och det gör den ju ganska hög hastighet. Och det första gången när man upplevde det så känns det ju lite märkligt. Liksom att, vänta nu.
Nästan upp i 30 väl?
Något sånt. Nu var det så pass kallt så jag tror den var lite försiktigare än vad den brukar vara. Men det funkar jättebra systemet som sådana. Den blir ju faktiskt ganska snål. Jag tror att du sitter med siffrorna.
Ja, det är väl ändå det som är poängen då. Att det ska synas i verkligheten det här.
Ja.
Och vår testförbrukning blev då 0,64 milen på Kia.
Och det är ju ganska bra. Kan vi jämföra det med, för vi hade ju då Ford Kuga med också.
Den har det var ju också
konventionell diesel.
Ja, 0,65. Så det var ju...
Ja, det är ju inte... Ja, det är ingen jättestor
skillnad.
Det är
ju nästan samma lika där då.
Men då ska vi också säga att Kian är ju så rena avgaser du kan få ur en diesel idag. Det är Euro 6 temp. Och då, nu sitter Fredrik med tidningar så nu kan jag köra lite med dig. Om du ser på NOx-utsläppen så är det rätt intressant läsning.
Just det.
För att där har ju då Forden som går enligt Euro 6 fortfarande. För den här Euro 6 temp, nu ska vi se här. Det är först i september tror jag någon gång. Det blir verkligen tvingande för tillverkarna att ha det här. Tar det med nypa salt. Vi har haft det i en tidigare podd.
Och utrett detta, men
Men då ser man då att, jag tror Forden har ett NOx-utsläpp på 30 någonstans.
32,6 milligram per kilometer.
Ja,
och så jämför vi det med Kian då, 11,3, ungefär en tredjedel.
Ja, och det är ju rätt stor skillnad helt enkelt. Och då kostar den här reningen kostar ju lite bränsleförbrukning också. Så att man kan ju inte bara säga att mildhybriden, oj vad lite det är. Ja, men den gör faktiskt någonting mer också. Så att hade man inte haft mildhybridtekniken så kanske den hade varit lite törstigare än Forden till och med.
Men Forden måste väl ha haft avgasrening via AdBlue? Alltså.
Nej,
den har inte det.
Så här kan vi säga att även om Forden uppdaterades ganska nyligen så kommer det komma en ny Kuga, gissar jag, innan det här året är slut.
För känns den i sällskapet där, känns den Forden lite daterad? Liksom, eller?
Formmässigt så känns den ju ganska daterad. För att det är liksom Ford har bytt lite formspråk på vägen.
Ja.
För den här ursprungskugan kommer 2013 eller sånt, så att det är några år sedan, det är 6 år gammal. Men de har ju liksom inkluderat då nya element som en pekskärm och nya mediafunktioner och sånt, och det lirar inte riktigt.
Okay.
Sen är ju fortfarande en trevlig bil att köra. Den är ju den som kanske är roligast utav de här. De klassiska Ford-egenskaper då, det känns rätt.
Trots 6 år på nacken så.
Ja. Och komfortmässigt så står den så jättebra. Det är en tyst bil och bekväm fjädring och ganska smidig i formatet, så att den står sig bra. Det kan vi säga direkt att den vinner väl inte testet, men ändå tror jag att testlaget var ganska fånade att den var så pass med som den ändå är.
Ska vi avslöja något mer om testet, eller ska vi prata mer om vad vi har gjort i nummer 2 mer?
Ja, men vi kan väl en sista sak med testet. Och det är ju, vi har ju våra rostskyddstester.
Ja.
Och där så visar det sig att Honda ligger ju inte alls speciellt bra till. De har ju missat det här med rostskydd i stort sett helt och hållet.
Aj då.
Så att våran expert där, Thomas, han var inte helt nöjd, så kan jag ju säga.
Mm. Men brukar inte Honda ligga bättre till?
De brukar nog vara lite bättre, så det är definitivt inte en förbättring. Alltså det här är ju i stort sett som en plåtburk, menar han på. Att den är...
Oj då.
Stort sett inte rostskyddad alls.
Nej.
Ändå gav vi en 2 av 5 och inte 1 av 5 då. Det fanns någon förmildrande omständighet.
Jag kan säga att den där 2:an är, det är precis att den fastnar på papper, för att det är en 2- enligt Thomas. Den är väldigt, väldigt svag, så nästan en 1.
Okej.
Och det är inte så vanligt.
Nej.
Då får man lägga på en behandling där då kanske.
Ja, man räknar med att behålla bilen över lite längre tid och inte vill att den ska rosta, så verkar det som att det kan vara en klok sak att göra.
Ja. Ja, ja, gå vidare eller?
Ja, men man får läsa testet. Och som sagt, det var några månader sedan, så det här börjar bli lite dimmigt.
Bra första test, Anders.
Ja, det gjorde du bra. Det blev någonting i tidningen.
Ja, det blev någonting i tidningen. Och som sagt, Simons bilder är helt magiska. Vi har faktiskt fått flera mejl på att de är väldigt, väldigt bra. Så att ni som inte har köpt tidningen eller har tidningen, försök att lägga beslag på ett exemplar.
Och ni fick jobba kväll den här dagen.
Ja, han blev en ny dag.
Oj, det så pass.
Oj, blev det så?
Ja, jag tror att innan vi var hemma igen så hade det tickat över där. Men det är alltid kul.
Är det lite morgonljus jag ser där bakom vid horisonten?
Det
eller?
Är 3 minuters slutartid du ser det här. Det är absolut kolmörkt. Man ska inte handla framför sig.
Det kanske är något stadsljus som reflekteras i...
Ja, det kan vara så att det är Nyköping som man ser lite. Det är Nyköpingsregionen där. Så
som
att
studsar upp i...
Just det.
Men du Anders, du har ju provkört i samma nummer...
Ja, någonting ännu mer praktiskt än mellanklassuar.
Jättepraktiskt, familjeskåp.
Ja, 5,3 meter underbar plåtlåda i form av... Ja, vad är det här egentligen? Det går faktiskt att ifrågasätta. Fredrik, jag tror jag har någon lista på exakt hur många bilar det här är.
Vi ska säga att den heter ju Toyota Pro Ace.
Toyota Pro Ace, men den kan heta...
Den kan heta...
Jag ska gå igenom listan här.
Ja, gör det.
Citroën Space Tourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira och så då Toyota Pro Ace.
Ja, så att det är liksom...
Som ett kinderägg, det är väldigt många bilar igen.
Ja, och det enda de gör är att de byter lite strålkastare fram, de byter ratten och sen är det klart.
Och,
det är
och stoppar liksom... dit lite andra märken.
Ja, det är nästan så att det är knappt det. Men de är ju speglingar av varandra. Men det som är lite kul nu, som jag inte visste när det här gjordes, nu vet inte jag hur det kommer gå med Toyota, men det är att när de lanserade Open, som man gjorde, jag tror, en timme innan vi skickade till tryck, så att det blir väldigt snabb ändring här. Open är ju avtäckt, och där har man ju sagt att den ska komma med fyrhjulsdrift, vilket är jättebra. Den här typen av bil som är så pass lång och tung och framhjulsdriven är ju hopplösa när det är vinter. De är jättesvårt att få grepp från de så tunga.
Ja, man ser axelavståndet här på bilden, det är långt.
Det är rejält, och som sagt 5,3 meter bil, det går att förstå att det här är, det är lite bulk som ska runt. Men det kommer med fyrhjulsdrift, och det ska även komma som ren elbil. Nu vet inte jag om det blir Toyota som får den rena elbilen, men var det 2020 eller 2021 som man sagt att Open ska komma med en elvariant. Men det tror jag faktiskt är första bussen utav den här storleken. Mm.
Ja.
Som man har pratat om ren eldrift.
Precis.
Det är ju spännande. Ja.
Men är det här en transportbil i grunden? Den ser ju i alla fall så ut om man ser på formen. Och...
De kan ju lägga igen de där bakrutorna om de vill med plåt. Så då blir det ju en transportbil. Men jag tror att den känns ju ganska personbilsmässig. Jag vet att vår kollega Erik Wedberg, han körde också den här lite. Han bara, den här fjädringen är ju hemsk, men då är Erik lite bortskämd, för att den här är ganska bra för att vara en sån här konstruktion, alltså som just är då en handtrackerbil. Den är ganska mjuk och hyfsat bekväm. Sen är ju bilarna, de har inte samma ljudisolering som en personbil. Man hör, du behöver ju aldrig tveka på att det är en dieselmotor i den här bilen, det är en sak som är säker. Samtidigt, de har personbils automatlåda, alltså en 8-stegad automatlåda den här. Så den går ju rätt som behagligt, men visst, lite bullrigare, framförallt väg- och motorljud då.
Så man kanske inte kan ha samma liksom komfortkrav som för man skulle köpa en mer personbilsmodell.
Nu ska vi säga att den här bilen är ju lite billigare än Mercedes motsvarighet V-klass. Den är lite billigare än Volkswagens Multivan eller Shuttle eller vad man kallar dem. Och det märks väl, det är lite enklare material. Det är väldigt mycket hårdplast. Det är bara hårdplast. Samtidigt, det finns saker som en sån här vindrutedisplay för hastighet och navigation. Du har massagefunktion i stolen, även om den är väldigt enkel, så det finns. Och det...
Ja, du körde ju en riktig lyxmodell väl?
Ja, det här var...
Som kostade 494 000.
Ja,
och även... Upp från grundpriset då, 343.
Och hur många kan man sitta i den då? Är
det... Ja, det är det som är lite roligt. Man kan bara sitta 6 personer i den här.
Va?
Man sitter ju fantastiskt bra då, andra sidan. Det är ju enorma utrymmen. Det är ju fenomenalt. Ska man åka på fjällsemester... där det inte finns snö och halka, för att den är inte helt lättkörd med sin framhjulsdrift bara. Då är den ju fantastisk, och det är bara långa en grej, de är enormt stora och rymliga, och sen kan jag ju lyfta ur alla stolar. Sen finns den här i en lite enklare variant, och det enda man får för det här konstiga glastaket, ett glastak då som är tvådelat, det går inte att kombinera med att få den upp till 9 sitsig, tror jag.
Ja, okej. Okay. Men alltså, jag tänker just att det är en familj, om man nu ska liksom, är det en familje buss eller är det bara ren transport till och från flygplatsen eller hotellet eller vad? Är det någon fiffiga familje liksom, som familjer kan dra nytta av, finesser eller något sånt liksom, eller?
Nu blir jag lite personlig här. Det är ju så att jag, min släkt, min syster, de har ju den Citras variant av den här, fast med den lite kortare karossen. Den är bara 5 meter.
Space Tourer snackar vi om.
Ja, Space Tourer, och det är ju fenomenalt om man ska liksom stuva in en barnstol, för det är bara att kliva in med grejerna. Det är hur lätt som helst. Och i och med att de har ju 4 barn liksom, så att då behövs ju den här typen av bil. Och det är så mycket enklare. De hade ju en mindre variant tidigare. Vanlig klassisk familjebuss då. Och det var ju hopplöst det här. Hur lätt som helst. Kasta in grejerna, barnen hoppar in hur lätt som helst. De kan spänna fast sig själva. Så att volymen i sig gör den familjevänlig.
Okej.
Och sen...
191 cm hög kan vi väl flika in som
precis,
en måttuppgift.
Du behöver ju aldrig liksom böja ryggen. Sen kan jag säga att lotsa runt en sån här bil är ju inte lika smidigt som om du hade suttit i en C4 Space Tourer eller i någonting mindre än Charan.
Kanske ingen bil man rattar till det centrumgaraget inne i stan, eller?
Samtidigt, den här är ju 5,30, det här är en långa, och Toyota kommer bara med den långa hjulbasen är samma oavsett, men den här långa karossen, medan Citroën och Person och gissar jag även då Opel finns en lite kortare variant, den här 5-meters varianten. Och 5 meter långa, det var precis vad Volvo V90 är. Så att det är ju bara det att de är ju väldigt boxiga, det är en stor låda verkligen, och det gör ju att de känns bångliga att manövrera, men den är egentligen inte bara så bredare eller längre, utan det är det att den är högre och kantigare. Så att egentligen är det inte så svårt, men visst, det kan väl hända små incidenter, så kan man väl säga.
0,77 milen hade du som förbrukning där, du?
Ja.
Och ändå helt skrev.
Ja, det är ändå stort. 2 ton bil, lite drygt det tror jag till och med.
2,2.
Ja, du ser. Och jag tycker det är helt okej. Och jag tror nog om man verkligen kör lugn landsvägskörning, då blir det ju snålare. Den är väldigt högt utväxling då på 8-ansväxel, så att den ligger på 1500 varv eller något sånt i 110. Det är ju exceptionellt lågt.
Hur många sådana här säljs det egentligen? Hur är marknaden för det? Volkswagen Multivan är väl också en i den här klassen?
Ja, men, och det är det också. Det här är ju jättedyra bilar. Och,
ja, 400, vad var det?
Ja, nästan en halv miljon ungefär. Ja. Och jag menar, går du till Volkswagen eller Mercedes, framförallt Mercedes, och vill ha en bil motsvarande den här utrustningsnivån med LED-strålkastare, vindrutedisplay som tror jag inte ens man går att få till de andra. Skinninredning och så någon motorvärmare, elektriska sidodörrar. Det är ju 700 000, det är ju jättedyrt.
Ja. Och där försvann familjebils.
Ja, det är ju det va. I gengäld på begagnat marknaden, de har ju supersolida andrahandsvärden tack vare att de är så dyra som nya. Mm. Så att de har ju också, de är inte så dumma att sälja som begagnade. Du får tillbaka så mycket av pengarna.
Mm.
Det som har stört mig lite med den här, det är framförallt två saker. En som är mer allvarlig, det är att du kan inte lasta så mycket. Det är just den här bilen med den här mängden utrustning. Den blir så tung så jag tror att den bara får lasta 500 kilo någonting.
Mm.
Och det är ju inte så mycket om du ska in en hel familj. Särskilt om du har kanske tonåringar som har vuxit upp och blivit lite tyngre helt enkelt. Det blir inte så mycket. Många kilo
sex passagerare, då försvinner ju nästan allt det där.
Ja, det gör ju det. Så det är lite märkligt. Det roliga är att det är nog väldigt avhängigt hur mycket utrustning du har i bilen. Och jag kan tänka mig att det här glastaket till exempel, det är nog inte jättelätt. Så tar du bort sån utrustning, då ska den kunna komma upp i en 700 kilo tror jag. Men vadå? Det är ju det gamla Mondeo lastade. Så att lite dåligt att de inte får lasta mer. Men det gissar jag också är en avvägning av hur bra fjädringen är kontra vägegenskaper och lastkapacitet. Så att någonstans får man väl offra då någonting för att det ska vara en rimlig komfort i det. Mm. Och det verkar vara på vikten. Sen en liten sak, nu bara pladdrar jag på här, men det är bara för att jag kommer ihåg det. Bakluckan. Vi är ju så vana att vi ska ha elbakluckor.
Mm.
Det är jättebekvämt. Vi har det i våran Volvo V60 här. Jag tror våran Audi långtestare har det. Konan har väl inte kanske.
Nej, och man blir så alltså man känner sig som en så bortskämd när man trycker på att man ska öppna bakluckan och så liksom bara gör man en liten dutt bara för man förväntar sig att den ska åka upp. För det gjorde jag på konan att jag liksom bara, men hallå, ska du åka upp? Nej, den var inte elektrisk.
Det är bara jag som gillar manuella luckor.
Ja, men jag undrar Fredrik om du verkligen som nu blir med småbarnsförälder, skulle gilla det här för att den här
den är lång.
Den är enormt stor. Och bara att få upp den väger ju en del. Och så är det snö och kladd på den här. Och hitta den här lilla knappen där bak om du inte har fjärrnyckeln.
Ja.
Men du måste ju, även om du har fjärrnyckeln så måste du ändå ta i det här äckliga stora plåtfoket. Jag förstår inte, varför kan inte ha el på den där?
Men den är hängd i uppkant.
Den är hängd i uppkant. Och jag förstår inte, man har ju elsidodörrar och det är ju inte svårt, de handtagen är oftast rena och visst är det snittsigt att kunna öppna och släppa in och ut barn till exempel eller passagerare via el, men det är ju bakluckan som verkligen skulle behöva vara det.
Mm. Ja.
Det är en liten förmildrad omständighet och det är att bakrutan, alltså själva glaset, går att öppna separat. Det är rätt fiffigt.
Ja, det är ju bra.
Just det. Som på BMWs kombibilar då.
Ja, precis.
Mm.
Ja,
precis. Ja, var det något mer om...
Nej, jag har ju mat på nu, så det är vansinnigt här.
Men du läser hela provkörningen i nummer 2 vid bilägare också.
Kan inte du skriva en bok om den här modellen, Anders?
Jo, men alltså, det är en intressant biltyp. De är ju väldigt konstiga. Allting i den här klassen är så väldigt prispressat också, så alla samarbetar ju med alla. Det är liksom inga tvivel om att man ska så att säga dela säng med sin värsta, normalt sett värsta konkurrent.
Nej.
Det var 4 tillverkare. Och sen Renault samarbetar med Nissan och Mercedes samarbetar väl kanske inte med någon alls just förstående, men de har haft samarbete med Volkswagen på de här typen av bilar. Så att alla är med alla.
Det blir familjärt. Liksom.
Väldigt så.
Ja. Jo, jag tänkte på, eftersom vi pratade om el och faktiskt kom in på vår långtest Honda Icona, så måste vi ju uppdatera om läget med den.
Ja, it's back.
Jag vet, det sa vi väl i förra podden antar jag, att den fastnade i redaktionsgaraget. Den ville inte släppa taget om sladden som en hund som biter fast i ett ben ungefär, så vi fick boxera iväg den.
Det är ju obra för en elbil.
Inte så bra, nej, för det går ju inte att lägga i en växel.
Och
så.
Jag måste säga, vi har ju haft ganska ordentlig respons på våra sociala medier på det här, att vi inte skulle kunna förstå att det fanns någon sån här liten spak som man skulle kunna släppa den här laddhandsken och kunna åka iväg. Och
ja, det finns en nödspak för att släppa laddhandsken, men tro oss, vi provade den.
Ja, och tro oss, vi är läskunniga, vi har läst instruktionsboken.
Vad hände då när ni rörde den spaken?
Ingenting. Det var, absolut det var någon sladdrig. Alltså, jag tyckte inte den där spaken.
Den kändes inte förtroendegivande på något sätt.
Nej. Men det hände ingenting i alla fall. Så det fick ju komma en bergare och boxera iväg den till närmsta verkstad. Och,
hur gick det förresten med bärgningen här i vårt ganska trånga garage?
Ja, jag sa ju till då när jag ringde. Jag fick ringa från distans. För jag hade ju åkt hem då den dagen och vabbat. Så jag lämnade över allt ansvar till Anders, stackare, som tog hand om hela bärgningen. Men då ringde jag och sa det till dem att det var nere i ett garage. Att ni kan ju inte skicka det största ni har. Liksom. Så att, men det var väl en ganska kompakt.
Det kom ner någon liten, var en Silverado eller en F250 Ford, det vet jag inte faktiskt, men en liten sån här pickup-aktig sak, specialanpassad för garage, den var låg, men han bara, det ska nog kunna gå.
Och, det är alltid förtroendegivande. Det ska nog.
Lyckligtvis var jag en fantastiskt duktig förare och bärgare, så han lyckades ju tråckla in den där, men konstaterade att hade vi haft en bil som normalt sett brukar stå i vår garageinfart, då hade det inte gått, så att vi hade tur.
Vi hade tur. Men i alla fall, nu så har de ju, vi har ju hämtat tillbaka den från verkstaden, för de har typ löst problemet, eller vad ska man kalla det?
De har ju hittat vad som är fel i alla fall, får man väl säga. Ja. De har ju konstaterat att det är den här låsmekanismen som kärvar på något sätt.
Alltså är det den som ska låsa fast luckan så att inte vem som helst ska kunna öppna den? Eller?
Vem som
eller
helst ska inte kunna sno sladden.
Det är där, okay. Så det,
jag hörde ju på vintertestet då när vi hade problem med laddningen, då vet jag att när vi stack in liksom kontakten så hörde man att den att det var något ljud som att den försökte liksom låsa fast kabeln då, men att det inte gick. Så var det där då som var själva problemet, att den där mekanismen inte...
Det verkar som det. Och den här mekanismen, då kan man säga, men varför låser man? Det är ungefär som att vanligt tanklock på en bil brukar oftast, om du låser centrallåset så går det in en liten sprint och låser luckan. Mm. Det här är precis samma sak. Så vi gissar att den gör den här rörelsen oavsett om det sitter en laddhandske där eller inte.
Ja, okej.
Och någon gång då, det här är killgissning i den högre skolan, kan ju tänka mig att den här kanske låser till med när bilen åker. Och att det är det som har gjort att vi har fått bekymmer. Men det vi får se vad verkstaden säger.
Var den trasig eller...?
Den hade fått sig någon liten halvgrad, så att den var lite sned helt enkelt.
Och är det vi som har satt in sladden snett alltså, eller?
Nej, det ska ju inte vara möjligt, för att de här låsmekanismerna ska ju alltid glida isär, så fort bilen låses upp så ska de gå isär. Och sen när man låser, och vi har ju aldrig försökt sätta i kontakten
och jag kan säga att det här när man ska dra ur kontakten när den har stått och laddat till exempel, den har ju så här keyless, att man bara kan trycka på handtaget så öppnar man bilen. Så då brukar jag ju alltid göra det och så slänga in väskan och sen så går jag runt och ska dra ur sladden och då sitter den fast. Men då tar ju inte jag i, utan då tänker jag, ja, jag ska ju låsa upp manuellt liksom. Jag måste ta upp nyckeln och låsa upp bilen manuellt.
Så laddningen är inte keyless?
Nej, den är inte det. Men det är ju inte något som har gjort att jag har ställt mig och dragit i kabeln när den var fastlåst. Jag förstår ju att man måste låsa upp då liksom.
Ja, det hörs ju, och den blir grön och allting, så det är liksom inte någon... Det är svårt att göra ett handhavande fel, så kan man säga. Precis. Sen kan man naturligtvis glömma att just det, man ska ju låsa upp bilen. Och det har väl hänt någon gång, men då är det ju bara att trycka på knappen så låser den ju upp. Det har inte varit ett problem.
Så nu har den där låsningsmekanismen kopplats bort tillfälligt.
Ja,
och
precis så.
De så ska att, väl försöka ersätta, hitta någon slags reservdel som inte finns.
Ja, och det här var ju lite spännande. Det är just att det inte finns. Det fanns inte ens gång ett reservdelsnummer för den här delen. Så att vi, och än mindre gick den då att beställa. Så vi gissar att det är någon nu som springer runt någonstans i Sydkorea och försöker snå åt sig en sån här.
Med de löpande banden där. Så här, nej, den, nej, den.
Ta och får vi se vad som händer. Men det är det vi vet idag.
Spännande.
Ja, så det är fortsättning följer. Men som sagt, nu rullar den. Idag ska jag köra hem med den igen.
Vi håller tummarna.
Ja, det är alltid lika spännande vid laddstolpen. Det är då det visar sig om det funkar eller inte. Men apropå laddbilar och att ladda, Fredrik. Du har ju gjort ett litet jobb om laddboxar.
Ja, laddboxar. Ska man ha en sån eller inte? Det sägs ju att det är väldigt, väldigt farligt att ladda i de här vanliga vägguttagen. Brukar ni ladda i vanliga väguttag eller?
Inte nu längre efter att du har sagt till. Nej, men det avråder väl, vad heter de?
Elsäkerhetsverket. Ja. Det har ju förekommit eldsvådor.
Ja. Som... ja, det har till och med blivit några stycken där det har gått riktigt illa.
Ja, villor har brunnit ner. Sen vad det beror på kan man kanske diskutera om. Kan det vara att man har använt någon slags skarv? Har man använt någon slags...
För det är ju inte big no-no att använda skarvslapp.
Någon slags energimätare. Vet jag har, i alla fall vårt orsak, det är åtminstone en stor eldsvåda.
Jag vet, nu går jag lite ifrån här, men jag pratade med en elektriker just om att ladda bil. Och jag har... Det händer ju ibland att vi har en laddhybrid och då laddar man ju hemma, om det går. Och han sa det, att om du gör det någon enstaka gång, det är inga problem. Han menar på det att kruxet med ledningar i hus som har blivit lite äldre, det är att sån här plast och sånt, det blir ju torrt och sprött. Och i och med att det blir som vansinnig rusning av ström genom de här sladdarna, så stressar man på den processen så att de åldras, och då kan, om de här faller isär, så kan det bli kortslutning och då börjar det naturligtvis att brinna. Men han menar på det att om man är lite försiktig, kanske inte laddar på max styrka, utan om man har, säg att man har 10 ampere, laddar på 6 ampere, eller om man har 16 ampere och laddar på lite lägre, och inte gör det varje dag, varje vecka under liksom väldigt lång tid, så någon enstaka gång går bra, men man ska absolut, som du säger Maria, inte använda några skarvsladdar och inga sån här, ingenting emellan, utan ladddosan ska hela tiden ha så att säga en direktkontakt med nätet, så ska det kunna gå ganska.
För det är väl kruxet där, så hög belastning under lång tid, det tär på utrustningen helt enkelt.
Men äger man då en laddhybrid eller elbil, då blir det ju att man kommer ladda varje dag, som du sa där, och att, och då kanske det är en klok idé att investera i en sån här laddbox.
Ja, men som Anders sa där egentligen, kan man ställa ner laddeffekten, då kanske det går, och särskilt om man har en nyare anläggning och man vet att, med säkerhet, att det är bra schyssta ledningar från uttaget till elcentralen, då kanske man kan använda det vanliga eluttaget, särskilt om man ställer ner laddningen till kanske 8 ampere, 6 ampere. Det innebär ju visserligen att det blir en långsammare laddning, men då minskar man i alla fall riskerna. Men om man då kanske, att det känns kanske inte 100 att ladda med, via vägguttaget, och Elsäkerhetsverket avråder ju som sagt från det, då kanske man kan ska skaffa en laddbox, alltså en anordning som är speciellt gjord för elbilsladdning. Man sätter upp en låda på väggen till exempel. Där finns antingen ett uttag eller en fast kabel. Och från den här boxen drar man en ny ledning till elskåpet helt enkelt. Så får det sitta på en egen grupp där. Man har egna jordfelsbrytare. Alltså en högre säkerhet helt enkelt. Till enda vägen från elcentralen ut till bilen.
Okej, så den går på en egen linje liksom.
Ja, men precis. Och då menar då de som säljer de här boxarna och stött också av Elsäkerhetsverket. Då får man en. Kan man känna sig lite tryggare. Det blir högre säkerhet helt enkelt.
Visst var det så för att man fick bidrag för att installera en sån?
Ja, så sent som för ett par veckor sedan fick man ju det. 31 december.
Men inte nu längre?
Inte nu längre. Det antogs ju en ny budget i riksdagen i december. Moderaterna och Kristdemokraternas budget där. Och där ströks helt enkelt det här stödet för installation av laddplatser hemma. Så det finns inte längre. Vilket är väldigt synd egentligen, för man hade ju möjlighet att få upp till hälften av kostnaden betalad. Så nu är det kört. Men vem vet, det kanske kan återkomma. Nu har vi fått en ny regering här och det svänger i politiken.
Du sa något om att det kunde kanske bli aktuellt igen.
Ja, tidigast här framåt sommaren, alltså när man lägger en vårproposition och kan ändra i budgeten för första gången. Men det är osäkert och jag vet inte hur mycket man ska anförtro sig till politiska styrmedel.
Sen ska vi säga att det var ju inte så vansinnigt många som använde det här bidraget. Det var väl under 2000 bidrag som var under den perioden.
Ja, vilket är lite märkligt ändå att inte fler nappade.
Var det några tusen?
Nej, man kunde ju få halva.
Halva
upp till någon viss belopp.
Ja, var det upp till 10 000? Jag tror det. Eller var det upp till 20 000?
vinklat sina erbjudanden just att de kostade 9990 kronor. Aha. Och sen var det som plus, plus grejer, då tror jag i stort sett man maxade bidraget.
Just det, som mest 10 000 kunde man få.
Men så, och vad kostar den? Ja, det är väl olika, men vad ungefär kostar den?
Ja, de enklaste laddboxarna, ja, vad kan man säga?
Ligger de inte där runt 7-8 000 kronor? Fast det är alltså bara själva boxen, det är ju inte,
ja, precis, precis. Så boxen kanske, säg någonstans under 10 000. Mm. 7-8 000 för de enklaste. Och så upp till kanske 12-15 000 för de mer avancerade. Mm. Det finns ju massa tilläggsfunktioner till de här boxarna. De kan ha displayer på som visar hur elförbrukningen ser ut. De kan ha olika uppkopplade tjänster. Man kan starta laddningen, övervaka laddningen via datorn eller mobiltelefonen. Så finns det lastbalanseringsfunktioner som innebär att man övervakar helt enkelt effekten i hela elsystemet. Så om man upptäcker att säkringen håller på att gå, proppen håller på att gå, då kan man tillfälligt ställa ner elbilsladdningen tills det finns utrymme i elsystemet för att ladda igen. Just det. Vilket kan vara en fiffig funktion, men innebär mer kostnader. Så, och sen tillkommer då installation. Ofta 5 000 kronor har jag sett, en summa som flera installatörer marknadsför.
Okay.
Så kanske allt som allt, svårt att säga, men kanske 15-20 000.
Ja.
Och då kunde man få då halva den kostnaden betalad tidigare. Nu får man bära den kostnaden själv.
Mm. Ja.
Men det är ju en, vad ska man säga, teknisk djungel där.
Ja, det finns ju lite olika uttag också. Eller typer av kontakter finns det.
Ja, det är ju en sak. Det finns ju olika kontakter och uttag helt enkelt. Mm. En som... En utgående standard kan man kalla den. Typ 1 som har tidigare använts av amerikanska och japanska bilar. Nu har man dock bestämt att en typ 2 som är lite mer ovalt uttag, eller i alla fall avfasat i överkant, medan det här typ 1 är helt runt.
Ja just det, det är rakt. Typ 2 har liksom en,
ja,
rak,
precis,
linje där.
Ja. Nu har EU bestämt att det ska vara Europastandard och nu verkar det som att de flesta tillverkare har rättat sig efter det här.
Att de följer med i det ledet.
Så. Ja, om jag är rätt underrättad, tror jag att det bara finns en modell ny bil som säljs nu som har det här andra runda typ 1-uttaget. Mm. En laddbil, och det är då Mitsubishi Outlander laddhybrid. Ja. Jag vet inte om det är någon annan.
Nej, förut var ju Ford Focus Electric hade typ 1.
Mm, men säljs den fortfarande?
Nej, den är borta. Så, att det
så nu är det nog att alla nya bilar som säljs har ett sånt här typ 2-uttag. Men det finns ju många begagnade elbilar ute som har de här typ 1-uttagen.
Ja, just det.
Så man får väl lite överväga för att man ska ha ett vad ska man säga, ett uttag på boxen eller för att man ska ha en fast kabel. För att man har ett uttag på boxen så kan man till exempel välja det här nya typ 2-uttaget som är standard, men sen komplettera med en kabel som har typ 1 i bilsidan och typ 2 i elnätsidan.
Okay. Och det är okej att göra så?
Så kan man göra.
Ja.
Det blir ungefär som om man hyr en släpvagn på bensinmacken, men sladden kommer separat.
Ja, precis. Mm. Då kan man komma runt det där. Men det är väl typ 2 som är framtiden. Okay. Sen är ju en fast kabel kanske det mest smidiga och bekväma alternativet. Mm. Att liksom bara kunna haka av kabeln och koppla in när man parkerar. Innebär mer kostnad också. Så ja, man får göra en egen bedömning där.
Hur mycket ström får man hemma då?
Ja.
Är det snabbladdning modell Tesla eller är det bara osedvanligt snabbt vanligt uttag?
Ja, kan väl svara med en motfråga. Hur mycket behöver man egentligen?
Så mycket man kan få. Men det är väl en kostnadsfråga.
Hur bråttom har du?
Ja, men jag tänker det att bilen står ju stilla. Det beror på hur man använder bilen förstås, ja. Men står ju stilla ganska många timmar på dygnet. Jag vet inte, när kommer man hem på kvällen och när åker man iväg på morgonen? Det är väl ändå 10-12 timmar som bilen kanske är.
Men problemet är ju, gissar jag, jag har inte använt elbil så mycket som dagligdags, alltså över lång tid, men säg att man, särskilt du då som har använt i3an, Fredrik, skulle jag ha i3an och åka en dagspendling på, säg, 7 mil. Hur långt har du hem? Du har
10.
Då kanske du skulle komma precis hem, men sen ska du hämta barnen på någon aktivitet eller du ska göra någonting. Och jag behöver bara åka 2-3 mil, men har du en sån bil som en i3, då går ju inte det. Eller om du kommer, det kan ju ha en Tesla, kommer du Och precis att du kommer hem, just 17, jag skulle ju ha gjort det också, eller jag måste göra det, men jag har inte hunnit ladda under dagen. Då vill du ju kunna ladda det kanske en 5 mil på en halvtimme eller en timme eller något sånt, så att man ganska fort kan komma i alla fall en liten bit till.
Mm. Ja, det, du kan ju inte ladda så fort helt enkelt. Det beror ju på vad du har för uppsäkrat hemma liksom. Om du har 16 ampere till exempel till en laddbox, då kan du få en laddeffekt på 3,7 kilowatt. Mm. Vilket väldigt förenklat skulle motsvara ungefär 1,5 mils bilkörning per laddtimme. Beroende på bilmodell, beroende på hur du kör. Säg en enkel förenkling. 1,5 mils bilkörning per timme bilen står inkopplad. Mm. Då får du ju problem där, Anders.
Ja, det, då får barnen vänta.
Barnen blir kvar på vilken aktivitet de än var på.
Men samtidigt, hur ofta tömmer man hela batteriet då liksom? Det beror på vad man har för elbil också.
Det är mest om man har otur, man har glömt någonting, har gått på tok, strömmen har gått. Just den där faktorn X.
Men just det också, att om man så här krämar på ordentligt med laddboxen och liksom, nu ska vi skicka ut mycket, då är det ju inte säkert att bilen kan ta så mycket laddeffekt heller väl?
Nej, det är ju också en aspekt av det hela, för det är alltid bilen som sätter begränsning för hur snabbt man kan ladda. Mm. För laddningen sker alltid med en laddare som sitter i bilen, som omvandlar växelströmmen som finns ute i elnätet till likström som ska in i batteriet. Så det är liksom alltid den som sätter begränsningen.
Det är det som är ombordladdaren.
Ombordladdaren, ja. Precis. Och vissa bilar tillåter bara att man kan ladda på en fas. Och medan andra tillåter laddning på 3 faser. Så det sätter ju också begränsningar. Så man måste ha koll på det innan man väljer laddbox. Vad finns det för förutsättningar?
Måste ha koll på sin bil, vad den, eller bilen man har planerat att skaffa. Jag vet inte om det är så, men vad den klarar av.
Ja, men precis. Sen många som säljer såna här laddboxar trycker på att man ska framtidssäkra sin installation. Tänk nu att nästa elbil som du köper, den kommer kunna ladda jättefort med 3 faser och sådär. Ja, vänta, hur ska man tänka där, tycker ni?
Ja, men det är ju så att det elpris du betalar, det är ju avhängigt hur mycket du har säkrat upp ditt hus. Så säg att du måste gå från en 16, kanske lite lågt, men säg 20 ampere säkring i hemmet och gå upp till 25, eller vad nu standarden är. Då blir ju inte bara uppgraderingen, blir ju inte bara den dyra, utan sen blir ju även din övriga konsumtion, får ju också några ören som blir högre tack vare att du har så mycket mer kapacitet.
Ja,
det kan man väl säga, att om man har utrymme inom sin nuvarande huvudsäkring, försök behåll den. Alltså, det innebär ju en mer kostnad på laddningen ifall du skulle behöva höja.
Mm. För med 16 ampers laddning 3 fas, då, om jag väntar nu, 3,7 sa du på 16, då blir
en fas alltså.
En fas. Och det var ungefär 1,5 mil. Skulle vara 3 fas, då kan vi ju lite slarvigt säga att då kan vi ta ut 3 gånger det. Och då är
4,5.
Då är man ju nästan där. Då får man ju säg 4 mil då på en timme.
Mm.
Det skulle vara okej för mig, tycker jag.
Mm.
Har du några mer tips att ge på vägen till de som funderar på det här med laddbox?
Man kan väl läsa den här artikeln. Värt att nämna är väl att det här är ju för fan man äger fastigheten som där parkeringsplatsen finns.
Ja.
Alltså för man har en villa eller bor i radhus. Fall man bor i lägenhet, i bostadsrätt, hyresrätt eller har en parkeringsplats i en samfällighet, då är det ju mer komplicerat.
Ja.
Vilket vi kommer ta reda på hur man ska göra i ett kommande nummer av tidningen här.
Ja, det kommer fler delar i den
här hela laddfrågan är ju... Ja, det är komplicerat.
Ja.
Men fall man bor i villa eller radhus och har tillgång till egen parkeringsplats, då går det faktiskt i de allra flesta fall att lösa. Ja. Och det behöver inte kosta skjortan.
Mm. Ja, ska vi gå in på en sista grej också som du har grävt ner dig lite grann, Fredrik. Vägar. Vart är vi på väg? Eller vart är vägarna på väg?
Och jag kan säga, nog för att senaste numret är läsvärt på många vis, men om man ska bara ha ett argument för att köpa senaste bilägare, nummer 2 där, då är det ju den här sammanställningen. Den är fullkomligt magnifik.
Det är
bra
mycket.
Gjort, Fredrik.
Ja, tack.
Alltså, gediget arbete bakom den.
Det är ganska matig läsning om man är intresserad av vilka vägar som ska byggas här framöver.
Det är hela Sverige alltså.
Ja, det är så imponerande. Det är
och
grymt jobb.
De närmsta åren? Eller vad som
alltså,
händer?
Var fjärde år så beslutar riksdagen om vilka vägar som ska byggas under den närmsta 12-årsperioden. Sen reviderar man den planen var fjärde år.
Mm.
Och det är ett härligt flera hundra sidor långt dokument där man kan utläsa vad ska byggas här framöver helt enkelt.
Ja.
Då listar de alla investeringar som kostar över 100 miljoner. Och okay, jag har gått igenom varenda en av dem nu här då. Och det finns ju många intressanta vägbyggen som är på gång.
Ja, kan du plocka ut russinen ur ditt vägbyggesjobb där då?
Dina favoritsträckor.
Ja,
ja, mina favoritsträckor. Ja, alltså det är ju fascinerande vissa av de här vägarna. Till exempel i Kiruna då, E10 går genom stan nära gruvbrytningsområdet.
Mm.
Nu ska man flytta stadskärnan i Kiruna.
Ja.
Vad måste man göra då också? Flytta vägen. Så hela Europaväg 10 måste man flytta från söder om stan till norr om det här nya centrumområdet. För man har upptäckt sprickor i vägen redan. Här i somras så blev det sättningar i vägen. Men man tillåter fortfarande trafik på den här vägen. Men man vet inte när den rasar helt enkelt.
Ja.
Så nu ska man bygga en ny E10-sträckning norr om stan. Började bygga 2017. Ska vara klart 2020. Kostar 592 miljoner.
Oj, ja.
Tycker jag ändå rätt fascinerande att liksom, en sån aspekt som att en gruva och sprickbildningen
ja,
tvingar fram det här vägbygget.
Och just det där, man har ju hört om det där att de ska flytta själva stan, men man har ju inte tänkt på just det, vägen också. Den ska ju också följa med. Ja, det är fascinerande. Har du något mer då?
Ja, om vi håller oss kvar lite norrut i Umeå. Där har man ju under väldigt lång tid byggt alltså, tidigare har de här stora vägarna gått rätt genom Umeå. Det har varit stora trafikproblem. Dålig luft har rapporterats också. Men man har byggt E4-an liksom öster om stan. Och sen har man byggt en, vad ska man säga, en väg norr om stan också. Så att man ska kunna åka inåt landet på E12-an. Nu gör man den sista liksom, biten i en ringled runt hela Umeå. Så nu sydväst om stan. Så en ny bro över Umeälv. Så liksom sista biten i ringen runt Umeå.
Och sen får de mindre bilar i...
Ja, rakt igenom stan i alla fall. Ja. Där då. Det började man bygga just den här sista biten 2019. Så ska bli klart hösten 2021. Mm. 1,4 miljarder.
Mm.
Det är en, det är en pengarullning här.
Ja, det är mycket. Ja.
Jag kan väl nämna det också att i den här artikeln går vi också igenom, gör en jämförelse med alltså järnvägsinvesteringar kontra väginvesteringar. Då visar det sig att Sverige satsar mycket mer på järnväg än på väg när det gäller nya projekt.
Mm.
Så man satsar bara 43 miljarder på nya vägar, men 146 miljarder på nya järnvägar. Ja, men detta trots att liksom, statliga bilvägar är ju betydligt längre än alltså det går ju mycket mer trafik på statliga bilvägar än på järnväg.
Mm.
Kanske lite anmärkningsvärt. Det finns ju så många fascinerande vägprojekt.
Ja.
Det här tycker jag är intressant. E45, alltså inlandsvägen.
Mm.
Sveg. Har ni också blivit Sveg?
Ja, det är häromdagen bara.
Det var där miraklet i Sveg skedde när konan började snabbladda igen.
Inskrivet i historieböckerna. Det är bara att gå in på Google och Wikipedia. Miraklet i Sveg.
Frälsaren Kalle Karlqvist kom och kopplade in laddkontakten.
Ja, okej, okay, det var där det hände.
Japp. Och vad hände
nej,
där?
Nej, men om man har åkt inlandsvägen förbi Sveg, kanske man har studsat dit på hur går vägen där egentligen? Alltså den gör en liksom stark vänstergir in mot Sveg för att sen göra en stark högersväng liksom, och sen fortsätta norrut.
Just det.
En väldigt märklig vägdragning där, fall man åker nord-syd, syd-norr
ja,
på E45.
Det är det.
Nu ska man då dra om vägen, så E45 kommer inte gå igenom Sveg längre. Drar den liksom så att man slipper den här vänster-höger-svängen. Så man kortar restiden med 2 mil bara med den åtgärden.
Det är mycket. Mm. Om man inte har en Hyundai Kona Electric, för då,
ja,
då har du förlängst.
Då får du ändå in i stan och
man
suga vackert ström.
Köra in där på parkeringen och tanka istället.
Jag vet att man i Sveg inte jublar jättemycket över det här, för nu den stora trafiken som passerar kommer inte passera alla affärsverksamheter som finns i Sveg. Nej,
det är ju väldigt knutpunkt det där, det där korset där liksom. Man kommer
trafikljuset och det är, jag tror det är Circle K och OKQ8 som ligger och rejsar mot varandra där.
Och Ica där mitt emellan.
Precis.
Så alla handlare är väl inte jätteförtjusta över den här förändringen.
Nej.
Det är inte imorgon där kommer man börja bygga, så det är någon gång mellan 2024 och 2029, så det är inte specificerat inom den här perioden, men nej, någon gång där.
Kommer någon utredning däremellan också?
Det kan komma en utredning.
Då men har
det
vi är en laddplats för kommande vintertest.
Ja.
Men det är spikat att det ska byggas.
Ja.
Kostar bara 200 miljoner. Eller 199 för att vara rätt.
Ja, det låter ju som en fynd för 2 mils besparing.
Som hittat.
Ja.
Ja, okej. Okay. Du får välja en favorit till då.
Oj, bara en.
Eller har du...
Nej.
Ja, men jag kanske också får välja en. För jag har ju en.
Ja, men Anders,
jag har sneglat över. Det är ju att man äntligen ska ge sig på dödens väg, E20.
Ja.
Nu verkar det som att det ska bli separering av fälten där. Inte en motorväg, men väl separering. Eller hur var det?
Mm. Ja, men precis.
Men det är väl på tiden.
Ungefär 10 mil som idag inte är mittseparerat ska nu bli det. Det har varit massa dödsolyckor på den här vägen.
Ja, den är, jag tror den leder Sveriges statistiken för olyckor som inte är relaterade till vad heter det?
Onykterhet.
Och, ja, precis. Mm.
Och det blir ju kraftiga, stora köer när det här händer också.
Mm.
Så nu har man i alla fall tagit ett grepp på det, så ungefär 10 mil mellan Göteborg och Örebro ska få mitträcke, och man ska bredda så det blir alltså antingen 2+1 eller 2+2.
Mm.
Men inte hela vägen som blir mittseparerad. Genom Alingsås kommer det fortfarande vara, och utanför Alingsås kommer det fortfarande vara, ja, som det är idag helt enkelt.
Okay.
Det bör man utreda vidare innan man kan göra någonting där. Man tänkte sig att man skulle gräva ner den, om jag förstår rätt, i Alingsås.
Ja, den går ju väldigt rakt igenom hela alltihop. Ja.
Men man upptäckte att det var väldigt högt grundvatten då, och det ställer till problem, blir mycket dyrare.
Ja.
Så det är skjutet på framtiden.
Mm. Ja, men bra i alla fall att det görs någonting åt resten där. Mm.
Ja, men min sista favorit.
Ja, din sista favorit, får vi höra.
Ja, men jag tycker det är intressant att projektet som kallas E22 Söderköping. Ni vet, E22-an går ju rätt igenom Söderköping idag.
Mm.
En väg som jag har kört många gånger. Och de här broöppningarna och rödljusen i stan, särskilt sommartid, kan ju bli... Ja, det går otroligt långsamt. Ja, verkligen.
Där var jag i somras.
I trafikinfarkten?
Nej, jag tror jag slapp den precis. Men jag var lite nervös för att vi skulle åka in i Söderköping och äta glass och titta på båtar och lite sådär. Och då vill man inte fastna innan där.
Nej,
jag tror vi klarar oss precis innan dem.
Och det är till exempel, eller bland annat Göta kanal då, som ställer till det, att man har en öppningsbar bro över Göta kanal. Nu ska man då dra E22 väster om stan. Man gör en ny dragning och man ska dra vägen under kanalen. Så det kommer vara en akvedukt och vägen under, helt enkelt. Det finns jag tror det finns 2 till sådana på andra ställen ut med Göta kanal. Men nu blir alltså E22 den stora vägen under kanalen.
Så det går vägar under Göta kanal redan?
Det finns vad heter samhället? Är det Ljungsrum?
Jaha, okay.
Det är med vad jag vet. Mm. Men var det inte...
Ljungsbro.
Mm-hmm.
Var det inte Söderköping man diskuterade med att göra en båthiss?
Ja, det har varit uppe på tapeten. Flera olika alternativ har varit uppe. Alltså man har pratat om man ska göra en större tunnel, om man skulle göra en hög bro, om man skulle ha en öppningsbra bro, men då skulle det bli samma problem som idag. Eller en båtlyft.
Mm. Och båtlyften, jag vet inte, jag hörde något lite av det, utredningen på den där. Den skulle bli ganska dyr. Men det var... tror jag, typ, det var inte turistföreningen, men det var verkligen, man såg enbart det som en turistattraktion att ha den här, och det stämmer ju säkert.
Precis.
Det skulle ju bli en grej.
Fatta vilket spektakel det skulle bli.
Ja, jag har ju sett en sån här i Tyskland, och det är ju jätteballt. Man måste ju stanna och titta om den är igång, för det är mycket spektakulärt. Men så blir det alltså inte.
Kanske
lite
inte
besviken.
Den mest effektiva lösningen, men...
Nej, men en snygg lösning.
Så det är lite synd, men den har man valt bort i alla fall i förmån för den här akveduktlösningen. Och det är också en byggnadsteknisk utmaning som du kan läsa mer om i tidningen.
Ja, och resten av alla vägprojekt också, som du har listat.
Ja.
Hur många är det totalt du har med?
Ja, men det är nästan 50 olika vägar.
Mm.
Ja, det finns ju många intressanta. Alltså, bland annat att man startar en utredning och bygger en tunnel till Danmark. Alltså från Helsingborg till Danmark.
Just det.
Så det händer saker på vägsidan, och ifall man vill ha överblick på det så kan man ju läsa den här artikeln.
Det gör man rätt i så fall. Hörrni, det börjar bli dags att avrunda. Jag påminner som vanligt er som lyssnar att senaste nyheterna får ni på vår hemsida. Vi finns på Facebook och följ oss gärna på Instagram. Så får ni hänga med oss bakom kulisserna i vårt arbete. Tack så mycket Fredrik och tack så mycket Anders för när ni var här och pratade med mig idag. Och till er som lyssnar, som vanligt, ta hand om varandra i trafiken. Kör försiktigt så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej!
Hej då, ha det!